Låt oss ha en bön, för det här ämnet är ett väldigt viktigt ämne. Det finns förstås stora missförstånd om det, och det är ett allvarligt ämne, för det har väldigt stora konsekvenser i våra liv och i andra personers liv som vi kommer att träffa. Så låt oss ha en bön. Herre, vi vill tacka dig för att du har varit med oss hittills, så att du igen vill vara med oss. Vi ber att du ska komma hit med din ande och du ska överbevisa oss och undervisa oss ifrån ditt ord vad det säger. Speciellt om det här viktiga ämnet, Herre. Du ser att det finns så stora missförstånd om just döden. Och jag ber att du ska göra det kristallklart idag för vad ditt ord verkligen säger. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Syfte. Människan äger inte odödlighet i sig själv. Döden är en medvetslös sömn fram till uppståndelsen. Det är vad vi ska ha som syfte med att visa i det här studiet. Och fokus är att livet finns endast i Jesus. Och den som har sonen har livet. Med andra ord, vi äger inte odödlighet i oss själva, utan vi är beroende av Gud för att leva. Så om man ska strukturera upp det här studiet, så kan man göra det genom att ta de två första texterna. Handlar om vad liv är för något. Därefter så ska vi ta en titt på själen. Vad är själen? Om själens odödlighet och liknande fram hit. Sedan så kommer illustrationerna om, eller vad ska man säga, om döden som en sömn. Texterna som talar om det. Fram till, eller en medvetslöst tillstånd fram dit till 11. Och de sista två verserna handlar om uppståndelsen. Och sen nummer 14 är en appelltext som vi går till. Så låt oss gå till den första versen. Jag brukar introducera studiet med att bara säga det, att vi ska studera om döden idag. Det finns många olika tankar och idéer om vad döden är. Och vi ska idag titta på vad Bibeln säger. Men innan vi kan förstå döden, så behöver vi först kunna förstå livet. Så låt oss slå upp till Johannes kapitel 14 och vers 6. Och den som har det kan läsa.
Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.
Jesus börjar med att säga några radikala ord. Han säger: jag är livet. Det är inte bara så att Jesus säger: jag har liv. Eller: jag lever. Men han säger: jag är livet. Vi förstår att det är inte bara så att Jesus är någon annan figur, men det är han som är upphovsmakaren till allt liv. Vi läste i psalm 36 och 10 i frälsningsstudiet. Där stod det att Gud i dig är livets källa. Med andra ord att allt liv har lånat det från Gud. Allting som lever har fått det från Gud. I Apostlagärningarna 17:28 så står det att det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Med andra ord, varje andetag som vi tar är egentligen en gåva från Gud. Det är något som han lånar oss. Och om inte han ständigt uppehåller oss, då skulle vi dö ganska så fort. Det är ifrån Gud som allt liv kommer. Det här betyder då att det bara är Gud och ingen annan som har liv inom sig. Om vi går till första Timoteusbrevet kapitel 6. Så läser vi några mycket intressanta verser. Vers 15 och 16.
Lysande, salige och ende härskaren ska låta oss uppleva naturen här inne. Han som är alla formars konung och alla herrars herre. Som ensam är odödlig, som bor ett ljus som ingen kan nalkas. Han som ingen människa har sett eller kan se. Han ser äran och den eviga världen.
Vem talas det om i texten?
Konungars konung och herrarnas herre.
Mm-hmm. Och vem är det? Det måste vara Gud, eller hur? Eller Jesus. Och sen står det i vers 16 att han ensam är odödlig. Med andra ord, det finns ingen annan som är odödlig utom Gud. Det här är radikalt för människor. De har aldrig hört något liknande. De flesta människor tänker att om de tror på något andligt, så tänker de att människan är odödlig, eller att det finns många varelser som är odödliga. Men Bibeln säger att det finns endast en som är odödlig, och det är Gud. Så är du och jag odödliga? Nej. Inte ens änglarna äger i sig själv odödlighet. De har odödlighet från Gud, absolut. Men om vi ska kunna få odödlighet, så kan vi inte leta inom oss. Vi måste få det från Gud. Eller hur? Är ni med? Så det står också i Romarbrevet 2, vers 6 och 7 att människan söker odödlighet. Och om jag söker något, har jag det? Om jag säger jag söker efter mina nycklar, då har jag inte mina nycklar. Och samma sak är det med odödlighet, som Bibeln säger. Vi människor söker odödlighet. Människan äger inte odödlighet, utan det är bara Gud som gör det. Men, säger någon, men är inte människan odödlig? Har inte vi en odödlig själ eller någonting som är odödligt i oss? Och för att förstå det här så behöver vi först titta på vad själen är för något. Låt oss börja från början och studera vad är själen för något. Och för att få svar på det så går vi tillbaka till början. Första Mosebok kapitel 2, vers 7. Första gången som ordet själ används. Första Mosebok kapitel 2 och vers 7.
Och Herren Gud gav de människorna stoff från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blir människan en levande varelse.
Är det någon som har en annan översättning i vers 7? En levande, det sista ordet. Står det? Det är samma ord i alla fall. I min så står det levande själ i folkbibeln. Hur som helst. Det här ordet i alla fall är nefesh, och det är det som översätts som själ. Nefesh. En levande varelse. Gud, när han skapade människan, så sammanfogade han två komponenter. Stoft och livsande. Och när han förde ihop dem så blev de tillsammans en levande själ. Eller hur? Låt mig ställa en fråga. För det är viktigt med varje ord här. Det är folkbibeln står det levande själ i den.
Inte min folkbibel.
Jag tror faktiskt att det finns olika upplagor av folkbibeln. För jag har märkt att det, vissa folkbiblar står inte det. Om ni kan kolla här om ni vill. Men det står...
Ja,
det står i själ i den.
Inte tror vi det.
Nej, men
måste faktiskt kolla på mig.
Det är viktigt att kolla så att... lita inte på mig, på mitt ord. Ja, även om det står varelse så är inte det hela världen. För det är samma ord. Och överallt annars där ordet används. Ibland används det som varelse, ibland används det som liv, ibland används det som fiskar. Ja, så det här ordet kan ha flera innebörder. Men just i det här sammanhanget så handlar det om om en själ. I alla fall. Lägg märke till att det stod att hon blev en själ. Det var inte så att hon fick en själ. Det var inte så att det var någon medveten varelse som kom in och hamnade där. Utan att sammanfogningen av de här två komponenterna, stoft och livsande eller ande. Det var det som utgjorde den levande själen. Om man vill skriva upp det i en matematisk formel, jag gillar matematik. Då kan man skriva det så här. Att stoft plus livsande är lika med en själ. Eller en levande varelse. Var den här livsanden som Gud andades in i näsan, var det något medvetet? Tror ni? Var det något medvetet som man andades in? Någon medveten varelse som Gud andades in? Nej, jag tror inte det. Det var bara Guds andedräkt, livsgnistan som gjorde att den här kroppen började leva. Och då blev människan en levande, tänkande varelse. Så. Vad händer då när människan dör? Nu förstår vi lite om livet. Men vad med döden? Låt oss gå till första Mosebok kapitel 3, vers 19. För det dröjde inte så länge förrän människan blev underställd döden.
I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd.
Vad är
det där? Då ska du baka ditt bröd. Du vänder åter till jorden. Av den är du tagen. Ty du är stoft. Och
du ska När människan dog så skulle hon åter bli stoft. Hon blev skapad av stoft och sedan så skulle hon åter bli stoft. Lägg märke till att det står att du ska bli stoft. Det står inte att en del av det ska bli stoft. Det står att du ska bli stoft. Om vi tittar i vers 22 så ser man att människan, Adam, han drevs bort ifrån trädet. Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Hon blev avstängd ifrån det eviga livet och skulle dö, skulle åter bli stoft. Så människan är inte odödlig där utifrån för att hon
innan det blev sönda så åt det av livets träd.
Precis.
Så om vi ska ha möjlighet att äta av livets träd efter det så skulle det ha blivit levande sönda.
Helt sant. Precis. Då skulle de ha levt för evigt, men Det gjorde de inte, för Gud stoppade det. När vi förstår det här så kan vi också förstå vad som händer precis i dödsögonblicket. Ja.
Jag bara tänkte på något snabbt om du ska bli stoft. Det står inte att en del av dig ska bli stoft. Mm. När man tänker på, om jag säger att du ska göra någonting eller du var så här eller någonting. Vem pratar du om? Det är ju dig, din personlighet, vem du är. Visst inkluderar det ditt kött också, för det är en del av dig. Men när jag använder du och dig, jag pratar inte bara om ditt kött. Jag pratar om vem du är, din personlighet och allt som är mer
intressant
att ha tag i.
Tack. Mm, det är sant. Ja.
Snabbt bara, din ekvation där nere.
Mm-hmm.
Den går att utveckla på det viset. Själ minus livsande. Vem har stoppt?
Sant. Det också. Och det stämmer. Helt rätt. Någon som är matematiskt kunnig. Och det ska vi se i predikaren. Låt oss gå till predikaren och se att döden är inget annat än livet, en skapelsen i revers eller omvänt. I Predikaren kapitel 12. Och vers 7. Vad händer när vi dör? Vissa översättningar, då får man också läsa vers 6. I min översättning så behöver man bara läsa vers 7. Så jag kan läsa den. Det står: då stoftet vänder åter till den jord den kommit från, och anden vänder åter till Gud som gav den.
Men det är ju precis det texten som man använder för att separera de här två.
Precis. Och låt oss titta på det här. För vi går till den här texten för att kunna visa vad den egentligen betyder. För jag vet att det är många som använder den. De säger, ja, det ser du. Anden går tillbaka till Gud. Men låt oss lägga märke till, vad är det som går tillbaka till Gud? Okej, du har själen. Så vi gör den här ekvationen. Själen minus livsanden är lika med stoft. Var tog själen vägen i den här ekvationen, kan vi fråga oss. Låt oss säga att jag gör en låda. Jag bygger en låda, låt oss säga att det här är en trälåda. Så jag använder den av brädor och spikar. Två komponenter, brädor och spikar. Sen sätter jag ihop dem, jag bankar ihop dem och så blir det en låda. Voilà. Och då, om jag tar isär den här lådan och jag separerar spikarna och sen lägger jag brädorna vid sidan om. Var tog lådan vägen? Åkte den till lådhimlen? Nej. Den försvann, eller hur? Det är det som Bibeln försöker undervisa här. Stoftet och livsanden, om vi för ihop dem, då blev det en levande själ. Men motsatsen är också sann. Att när vi separerar de två komponenterna så finns det inte längre någon levande själ. Det finns inte kvar. Vad är det som återvänder till Gud? Är det den medvetna själen? Vad stod det där? Det stod att det är anden som återvänder till Gud. Och någon kanske säger, ja, men det här är en medveten ande som flyger tillbaka. Men kom ihåg, vad var det Gud? Gud andades in livsande. Det var inte någon medveten varelse som Gud andades in där. Och det är just det här andetaget, den här livsgnistan som Gud gav människan för att hon skulle bli levande. Det är den som Gud drar tillbaka. Det står i Jobb. Eller låt oss gå till de här texterna. I psalm 104, 29 visar det här. Att det står återvänder till Gud. Det låter väldigt poetiskt och fint. Men i psalm 104 och vers 29, där står det lite mer rakt på sak.
Du döljer ditt ansikte, då förskräcks du. Du tar bort deras ande. Då förgås det och vänder åter till sitt stoft.
Här ser ni, här står att det är inte så att Gud att anden på något vackert sätt svävar upp till Gud och där tar sig emot i pärleporten. Utan det är Gud som rycker bort anden, tar tillbaka den. Och då dör de och blir åter till stoft.
Ja, och man har sett en som man har varit med och sett då en har dött. Så
inte
man
har
sett någon ande som har
fått emot. Nej, men det tror jag inte någon tror att man kan se anden. Men hur som helst, vi ser att det här handlar om själva andedräkten, det är själva livsgnistan.
Det är lite farligare exempel för att det är många som faktiskt ser anden.
Mm-hmm.
För att Satan har ju så bra sätt att
bedra.
Att
Och det är därför vi måste grunda vår tro på Bibeln och se vad den säger och sen förstå verkligheten utifrån den. Låt oss titta i Jobb 27, eller vi behöver inte gå dit förresten. Men den texten är en bra text att komma ihåg, för där den visar att det här ordet för livsande och ande är samma ord. Så det är ganska enkelt i svenska, där har vi nästan samma ord. Ande, livsande och ande, de är samma sak. Men om vi har på engelska så är det breath och spirit, som inte är riktigt samma sak. Men den här texten visar, den använder precis samma ord som vi predikar den här. För att beskriva att Job säger, jag har anden jag har Guds livsande i min näsa. Okej, okay, är det min medvetenhet som sitter i näsan? Nej, det är det inte, utan det är min andedräkt, min livsgnista. Så den texten är bra att komma ihåg. Hur är det då med själen? Har vi människor en odödlig själ? Låt oss titta i psalm 22. Vad säger Bibeln om det här? Psalm 22 och vers 30.
Alla människor på jorden ska äta och tillbed. Inför honom ska vi böja knä. Alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ med liv.
Okej, okay, så fråga. Finns det människor som inte kan hålla sin själ vid liv? Enligt versen. Det gör det, eller hur? Är själen då odödlig? Det kan den inte vara. Om det står att det finns de som inte kan hålla sin själ vid liv, då dör den. Vi kan titta på flera texter om det här, men Hesekiel 18:4 är en annan text. Står.
Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. Det är mina, det som syndar ska dö.
Mm-hmm. Så här talas det om själar. Varje levande själ tillhör Gud, fadern såväl som sonens. Och den själ som syndar ska dö. Ordet nefesh finns också där, faktiskt den nefesh som syndar. Ska dö. Bibeln undervisar att själen kan dö. Det finns ingenstans i Bibeln där ordet själ är förknippat med odödlig. Odödliga själar finns det ingenstans om i Bibeln. Det står däremot motsatsen, att själen kan dö. I Matteus 10:28, vad sa Jesus? Han sa att frukta inte de som kan bara döda kroppen men inte kan döda själen, utan frukta istället honom som kan förgöra både kropp och själ i Gehenna. Så där ser vi att själen kan förgöras. Den kan dö. Vad säger då Bibeln om döden? Vad händer med själen, eller med medvetandet då? Vi läste att han skulle bli stoft. I Job, kapitel 14, så får vi en bild. Av det här, Job kapitel 14 och vers. Jag kan läsa vers 7-14. Det står, för ett träd finns det hopp, om det huggs ner kan det åter gro, och nya skott skall ej saknas. Om än dess rötter åldras i jorden och stubben dör i mullen, skall det grönska genom vattnets ångor och skjuta skott likt ett ungt träd. Men när en man dör, ligger han där. När en människa ger upp andan, var är hon? Sen att Job säger, var är hon? Okej. Okay. Som vattnet försvinner ur en sjö, och en flod sinar och torkar ut, så lägger sig människan och står ej upp igen. Först när inte himlen mer finns, vaknar hon och reser sig från sin sömn. Här beskriver Bibeln döden så som en sömn. En medvetslös sömn. Man har ingen aning om det som händer runt omkring.
Det är ganska bra beskrivning just på just med att det är som en sömn, för att man, jag vet, flera nätter kan man somnar på kvällen och så kan man bara blinka och så tror man att klockan är, att det har gått en timme och så är det just och så är det morgon.
Mm. Oj, det var länge sedan jag man upplevde.
Ja, det är länge sedan, men jag vet att jag upplevde
det. Ja, jag upplevde det. Men det är...
Jag tänker jag många gånger just på här att döden är förknippat med sömn.
Mm-hmm. En bra liknelse. Låt oss titta i predikaren angående medvetandet. Vad händer med en människa som har dött? Vad händer med hennes medvetande? Predikaren kapitel 9. Det finns så många texter om det här ämnet så ni ser att jag har haft svårt att välja här. Jag har satt så många inom parentes. Men predikaren är i alla fall ett måste. Predikaren 9, vers 5, 6 och sen vers 10.
De levande vet ju åtminstone att de kommer att dö, men de döda vet ingenting. De har ingen belöning att vänta, och man ska inte ens komma ihåg det. Allt som de sysslat med under sin livstid, älskat, hatat, avundat, är över för länge sedan. Och de behöver inte längre befatta sig med det som händer här på jorden.
Ja, du kan läsa den.
Vad du än gör, så gör det ordentligt. För i de dödas värld, dit du kommer, finns inget arbete, inga planer, ingen kunskap och ingen insikt.
Jag skulle föreslå att helst inte använda parafraser när man ger bibelstudier till någon annan. De kan vara bra, men de kan också vara mindre bra. Och i det här fallet så tycker jag att den lyfter inte riktigt fram den poängen som vi ville få fram. I min så står det att i vers 6, deras kärlek, deras hat, deras avund finns inte mer. Där var det mer att de formulerar om det som att ja, allt som de har gjort tidigare, det har de inget mer med att göra. Ni förstår vad jag menar. Så det är viktigt att man, innan man ger studiet, att man också tittar upp texterna i Bibeln. Och alla de... jag har upplevt att folkbibeln är den bibel som är lättast att undervisa från. Som jag brukar använda. Det går med Bibel 2000 också. Och ibland är Bibel 2000 bättre i vissa texter. Så det gäller att... Jag vill inte begränsa mig till en speciell översättning. Men helst inte parafraser, för de lägger in sin egen tolkning på en text istället för att ta vad grundtexten faktiskt säger. Men för det mesta går de, och de ger en bra vinkling också. Så hur som helst, här i alla fall så ser vi att deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig mer får de ta del i vad som sker under solen. Och vers 10 så står det att i graven dit du går kan man inte verka eller tänka. Där finns ingen kunskap eller vishet. Med andra ord, en död person är död. Den tänker inte, den känner inte, den verkar inte på något sätt. Den är helt enkelt död. Och just den här versen där det står, aldrig mer får de ta del i vad som sker under solen. Har ni hört om hemsökta hus? Hus som människor säger att nu kommer de döda tillbaka för de har bott här. Enligt Bibeln, kommer de att ta del i vad som händer under solen? Nej, det kommer de inte. Det står också i Jobb kapitel 7 och vers 9 att aldrig återvänder den döde till sitt hus. Så.
Det är så populärt idag och på TV med sådana här program att det är allt möjligt, det är så hemskt.
Verkligen.
Och det är det någon som vill få folk till.
Precis. Vad vi förstår från de här texterna är att det kan inte vara de döda som kommer tillbaka. Så vi förstår att det är något annat. Och
det finns så många som har upplevt det och sett och hört. Och, man blir helt ställd när de berättar någonting. Vad tror du?
Ja, det är sant, för vi ska inte säga att vi går inte och säger att allt som människor har upplevt är bara påhitt. Det gör vi inte. Människor har upplevt övernaturliga saker som händer. Men vi förstår att det kommer inte ifrån de döda i alla fall, för de döda vet inget, de tänker inte, de gör ingenting.
Kär. Jag skulle aldrig ha trott på de här sakerna, men min kompis jobbar i Japan som pastor. Och vi fick varje månad ett brev. Så i ett brev så han sa inte vad som hade hänt, men han sa att han skulle ju aldrig ha trott att han kommer att uppleva sådana saker som övernaturliga som han sett. Då trodde jag att han är min barndomkompis, så då vet jag att det stämmer. Det var skrämmande. Det var till och med skrämmande att läsa brevet fast han inte beskrev någonting.
Och det är så vanligt, alltså det är så oerhört vanligt jämfört med vad vi ibland tror i vår skyddade miljö. Men människor...
Det tycker jag man kan säga utan att såra någon människa dessvärre. Att jag tror i alla fall inte att det är någon död människa som kommer.
Och det måste vi säga från Bibeln. Det är inte de döda, för de döda säger Bibeln, de vet inget, de känner inget. De har aldrig någon mer del av det som händer under solen.
Men
vad sa du? Precis, det gör det, absolut. Och då förstår vi att det handlar om någon annan. Vi ska gå in lite mer på det i de svåra texterna. Om vi hinner. Låt oss gå vidare. Visst finns det. Absolut. Det finns inte döda människor som går igen, men det finns sådana som utger sig för att vara dem. Psalm 6, vers 6. Innan jag går till den här versen så ställer jag frågan. Tänk dig själv, ifall du skulle komma till himlen, om du hade dött och du direkt skulle komma till himlen. Vad skulle du göra när du träffade Jesus? Ja, vad skulle ni gjort? Skulle ni inte tillbett honom? Skulle ni inte prisat honom? Tackat honom för att du har blivit räddad? Absolut. Men titta vad psalm 6 och vers 6 säger.
I döden tänker man inte på dig. Vem tackar dig i dödsriket?
Vem tackar dig i dödsriket? I döden så tänker man inte på Gud. Varför då? För man kan inte tänka. Det är det som är poängen. Psalm 115 och vers 117 säger... jag ska slå upp den och läsa den. De döda prisar inte Herren. Ingen som har farit ner i det tysta. Så Bibeln säger... De prisar inte Gud. Det är inte för att de inte vill det, men det är för att de är inte medvetna. I döden så är människan inte medveten. Johannes kapitel 11 och vers 11 till 14 beskriver Jesus vad döden är. Jesus själv säger att det är en sömn. Och om vi har svårt att tro på vad de andra profeterna säger så kan vi åtminstone lita på Jesus.
Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sa de Jesus rent ut till dem: Lazarus är död.
Lazarus var en vän till Jesus som hade dött. Och när Jesus ska förklara för sina lärjungar så säger han att han sover. Jesus själv jämför döden med en sömn. Och Gång på gång på gång i Bibeln så nämns döden så som en sömn. Psalm 13 och 4 är en annan vers där det står.
Ja, men där är en annan sak som man har hört att Lazarus som dog och den rike mannen också.
Ja, den ska vi komma till de svåra texterna. Det är jättebra att du tar upp dem. Det är en annan Lazarus, det är inte den här Lazarus. Låt oss gå till Apostlagärningarna 2 för att titta om det, på en sista text om döden. Och den här texten visar, bortom allt tvivel, att de döda inte direkt kommer till himlen. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 29.
Stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag.
Mm. Stamfadern David, det var förstås kung David. Mm. En man efter Guds eget hjärta. Han var en trogen kung. Så han är död och begraven. Men titta i vers 34 vad som står. Det står till David har inte farit upp till himlen. Men han säger, Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Så har David stigit upp till himlen? Han är död och han är begraven, men han är inte i himlen. Eller hur? Han var en rättfärdig människa. Och det visar tydligt att människor som dör i Herren kommer inte direkt till himlen. Så då kan man frestas att tänka efter man har studerat allt det här. Vad dystert. Så det är kört. Jag är bara död. Är det slutet på allt? Men som tur är så är det inte det. Utan nu kommer vi till de goda nyheterna. I Johannes kapitel 5, vers 28 och 29 så läser vi några underbara verser. Det står så här. Förvåna er inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Det kommer en tid när alla kommer att uppstå. Döden är inte slutet. Men det kommer en uppståndelse ifrån de döda. Döden är en sömn, en medvetslös sömn fram till uppståndelsen. Det är vårt syfte. Vi ser om. Vi kan läsa om uppståndelsen också i första Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevet kapitel 15. Och vers 51-55. När är det vi ska uppstå?
Vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas.
Så här talas det i alla fall, i de här två verserna så ser vi att det händer vid den sista basunens ljud. Och när var det från det vi läste om förra studiet? Det är när Jesus kommer tillbaka. Det är då som Guds basun ljuder och de döda kommer att uppstå. Och Astrid, du kan läsa fram till 55. Mm.
Ty detta förgängliga ska kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har kläts i odödlighet och detta dödliga kläts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din ord?
Det är här som döden uppslukas. Det är här det eviga livet börjar. Kommer ni ihåg att det stod i Johannes 5 att de uppstår till liv? Det skulle jag ha kommenterat egentligen innan här. Men det stod att de som har gjort gott ska uppstå till liv. Med andra ord, De får det eviga livet vid uppståndelsen. Vi kan vara försäkrade om evigt liv innan, men det eviga livet börjar vid uppståndelsen, efter sömnen. Här så ser vi, återigen så talas det om att vi ska inte alla insomna i vers 51. Där står det igen att döden är en sömn. Det står att, att vi är inte odödliga, utan det dödliga ska kläs i odödlighet. Och det kommer ske när Jesus kommer tillbaka. Då kommer vi få odödlighet utav Gud. Så vi har sett ifrån Bibeln här att det är bara Jesus som har liv. Vi har sett att döden är en medvetslös sömn fram till uppståndelsen. Jag skulle vilja läsa en sista text i 1 Johannes kapitel 5. Som sammanfattar det här väldigt bra. Det står i vers 12 att den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Har du livet? Bibeln säger att den som har sonen har livet. Vi behöver Jesus för att kunna leva. Men Jesus, han har besegrat döden. Han uppstod ifrån döden. Det står att han har nycklarna till döden och dödsriket. Många människor är rädda för att dö. Men om vi har lagt vår tillit till Jesus, så har vi livet. Vi behöver inte längre vara rädda för att dö. Vi behöver inte ha fruktan för det här okända som kommer att hända. Vi kan vara trygga. Och vi kan vara säkra på att Jesus har oss. Den frågan jag ställer, om det inte är helt uppenbart, men jag ställer: har du Jesus i ditt liv? Och de säger: ja, det har jag. Då säger jag: prisa Gud. Vet du, det är det som gör att vi inte behöver frukta för döden. Låt oss på nytt lägga oss själva i Guds hand. Och sen har vi en bön. Om en person inte har Jesus, så om man ställer den här frågan: har du Jesus i ditt liv? Och de säger: nej, jag har inte Jesus i mitt liv. Så ställ frågan: finns det något som skulle hindra dig från att ta emot honom här och nu? Han vill komma in. Han vill ge dig livet. Finns det någonting som skulle hindra dig från att göra det nu? Låt oss de sista minuterna här försöka hinna igenom några svåra texter. För det finns några texter som man, när man studerar, som människor hänvisar till. Men vad med det här? Även om det kanske inte är medvetet att de försöker motbevisa en eller argumentera med, men de undrar ärligt: vad med den här texten? Och därför behöver vi hjälpa människor att förstå vad de svåra texterna betyder. Vi ska gå igenom Lukas 23, vers 43. Andra Korinthierbrevet 5, 1-8. Lukas 16, 14-31. Första Petrus 3:19. Och jag har några andra, men jag tror inte vi hinner igenom dem. Jag kan skriva upp dem för säkerhets skull. 2-4. Uppenbarelseboken 6:9. Första Samuel 28. Låt oss titta på den första. Lukas kapitel 23, vers 43. Här är rövaren på korset. Precis. Det står Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Ja, så här ser vi. Vi måste ge det, när vi svarar på en invändning, på en ärlig fråga, så ska vi inte bara säga nej, men det där är inte sant, eller något i den stilen, utan vi ger argumentet sin rätta vikt. Vi läser den och säger, ja men precis, här så verkar det stå. Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså rövaren dog den dagen och han skulle samma dag komma till paradiset, verkar det som. Det är mycket möjligt.
Varför har det översatt det? Jag måste översätta texten till.
Ja, och då kommer vi in på det. Hur ska vi förstå den här texten?
Ja, men då säger det igen. Nej, det var det bilden där nog.
Ja, men låt oss titta på det här. För det är viktigt att vi förstår det på ett rätt sätt. För det första så säger jag till dem, okej, men om nu, om den här texten skulle säga det, så skulle det motsäga alla de andra texterna som vi nyss har tittat på, eller hur? Och då säger de, ja, och vi tror inte att Bibeln motsäger sig själv. Så det måste finnas en lösning på det här. Och en annan sak är att Jesus själv var inte i paradiset den dagen. Om vi tittar i Johannes kapitel 20 och vers 17. Bara för att göra det lite mer diffus, den här texten, om man säger så. Johannes kapitel 20 och vers 17. Kan någon läsa den?
Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min far.
Mm-hmm.
Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min far. Och heder far, min Gud och er.
Mm. Så Jesus säger här på söndagen efter sin uppståndelse. Så säger han, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Och fadern är i paradiset, eller hur? Johannes 20, vers 17. Jag kan skriva upp den. Johannes 20, vers 17. Om det är någon som säger, nej men paradiset är någon annan plats. Så kan ni visa uppenbarelseboken 2:7. Skriva upp dem. Och 22... 22, 1 och 2. Som visar att paradiset är där Gud är. Men, klart och tydligt, så Jesus var inte i paradiset den dagen. Så hur ska vi förstå den här texten? Och då kommer vi in på översättning. För i grundtexten så finns det inga kommatecken, inga punkteringar. Ingenting sådant, för grekerna använde inte det när de skrev. Och Bibelns författare skrev på grekiska. De använde inte de här kommatecknen och det fanns inte ens mellanrum i texten. Så om vi bara skulle flytta kommatecknet åt sidan i grundtexten, så skulle versen säga något helt annat. Den skulle säga, amen säger jag dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Texten kan lika gärna säga det. Att Jesus försäkrar denna dag, trots att allt ser mörkt ut, så idag så försäkrar jag dig, du kommer att vara med mig i paradiset. Då skulle Bibeln stämma överens helt plötsligt. Så, det är den första texten. Vi går in på Lukas 16 först, innan vi går in till andra Korinthierbrevet. För
det, ja. Det är bara att om man känner till, jag tror inte det kanske är riktigt sånt som man kan visa någon vers för, men om man känner till hur när ni hör dög på korset, så vet man vanligtvis så dög inte de bara på en dag, det tog några dagar. Och det var just därför man kan ju gå till versen att visa att de
krossade
Jesus så att han skulle dö den dagen. Så rövaren, han skulle ha inte dött den dagen.
Fast när de kom och krossade rövarens ben så att han skulle dö den dagen faktiskt. Så han dog den dagen, det är sant, de dog samma dag, men...
Det behöver ju inte vara att de krossade benen för att han inte skulle dö, men de krossade benen för att han inte skulle komma någonstans.
Ja, fast det, om man hänger på korset så stod man på någonting förmodligen. Och sen när benen krossades, då hängde man och så dog man, man kvävdes till döds ganska så fort efter det. Så, för de ville inte att kropparna skulle hänga uppe på sabbaten, så därför så krossade de benen. Men så kom de till Jesus och de såg att han var redan död, så de krossade inte hans ben. Men de här texterna räcker för att visa att vad Bibeln lär om det här. Vad med Lukas kapitel 16? Den rike mannen Lazarus. Och vi kanske inte behöver läsa hela texten. Hur många känner till den rike mannen Lazarus? Två stycken. ni känner till den? Ja. Ja, någon som inte känner till den är lättare. Det är en liknelse som Jesus berättar. Han säger att en rik man levde lyxigt. En fattig man levde jättedåligt. Och sedan så dog de båda och den rike mannen togs till Abrahams famn. Och den rike mannen togs till helvetet och Lazarus togs till Abrahams famn. Så var det. Så, och då säger de att titta här, Bibeln visar ju att när man dör så åker man antingen till himlen eller till helvetet. Är det här då så som vi ska förstå den här liknelsen? Är det så att Jesus försöker undervisa oss vad som händer när man dör? Liknelser. Eller för att kunna komma till den slutsatsen så måste vi förstå att den här beskrivningen som Jesus ger, det är en bokstavlig beskrivning av vad som faktiskt händer. Att det är inget symboliskt, utan det här är en bokstavlig beskrivning i så fall på vad som händer när man dör. Men liknelser är oftast inte ska inte menas att tolkas bokstavligt. En liknelse är en andlig berättelse som ska illustrera en andlig sanning. Eller det är en berättelse, en illustration som ska försöka illustrera en andlig sanning. Ta till exempel när Jesus pratar om senapskornet. Han säger himmelriket är som ett senapskorn. Betyder det att himmelriket faktiskt är till area så stort? Betyder det? Nej, det betyder det inte. Det är mycket, mycket större. Så, och när Jesus säger att det är likt en kvinna som bakar surdeg, betyder det att vi kan äta himmelriket om vi skulle kunna komma dit? Nej, det betyder det inte. Och om vi ska börja tolka liknelser bokstavligt, och att allting i liknelsen är exakt så som det beskrivs, så kommer vi få stora problem. Det står till exempel i Gamla testamentet, ni kan skriva upp Andra Kungaboken 14:9. Andra Kungaboken 14:9. Där så ges en liknelse där ett träd faktiskt pratar. Är det en sann berättelse, tror ni? Har ni sett något träd som pratar? Inte jag. Så vi förstår att liknelser är illustrationer som inte behöver ha en verklighetsanknytning. Med det sagt så ska vi titta på berättelsen i Lukas 16. Är det här någonting som vi kan tänka att vi ska tolka bokstavligt? Låt oss läsa den, jag kan läsa snabbt. Vers 19. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyftes hans blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropar han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att de som vill gå över härifrån inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus för att vara mina fem bröder. Så att de inte kommer till detta pinorum. Men Abraham sa det. De har Moses och profeterna. De ska lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Moses eller profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade än som någon uppstår från de döda. Okej. Okay. Är det här en beskrivning som har verklighetsförankring? Visst, det finns en person som heter Abraham. Men är det så att själar skulle ha fingerspetsar och tungor? I den här populära bilden så ser man själar som spöken som flyger. De skulle inte ha fingerspetsar och tungor. Skulle det så lite vatten som är doppat på en fingerspets hjälpa i de plågorna som han går igenom? Förmodligen inte. Vi ser att det finns flera saker som är symboliska. Det står Abrahams sida. Kommer alla dit till Abrahams sida? Han behöver ha en stor sida. Många personer där. Vi förstår att det är symboliskt språk som det används. Och vi förstår att den här liknelsen illustrerar kraftfulla andliga poänger. Men huvudsyftet är inte att undervisa vad som händer när man dör. Vad visar den för poäng? Jo, du har, om jag ska säga det i en mening. Poängen är att de andligt rika judarna hade inte hjälpt de andligt fattiga hedningarna. Det finns många saker. Den rike mannen säger fader Abraham. Han kallar Abraham för fader. Han trodde att genom hans arvsmassa så kunde han tillägna sig en plats i himlen. Jesus säger det är inte så. Det är... Du kommer att gå förlorad om du inte gör de gärningar som Abraham gjorde. De hade alla de rikedomar utav de andliga rikedomarna som de skulle förmedla till de fattiga som stod vid grinden där och bara ville ha något smulor från bordet ifrån Guds ord. Men de gav ingenting. Och Jesus säger att därför kommer det att bli en fördömelse för er. Det finns kraftfulla andliga poänger. Det visar också att det är Bibeln som måste övertyga oss. Det räcker inte med att någon person, till och med om det skulle ske mirakel och under, eller om någon uppstår från de döda, så är det inte det som vi ska grunda vår tro på, utan vi ska grunda den på Bibeln, på Moses och profeterna. Så det finns kraftfulla poänger, men poängen är inte att undervisa vad som händer när man dör. För då skulle det här gå emot resten av de andra bibeltexterna som tydligt säger vad som händer när man dör. Ja.
Det finns en text, jag kommer inte ihåg var den står, där det står att Jesus talade inte utom i liknelse till folket. Kan man koppla det till det här också, tycker du?
Det kan man nog, men jag skulle väl säga att han talade ju, alltså vid det tillfället så talade han bara i liknelse, men han sa ju andra saker också som var tydliga. Så... Jo visst, det kan man göra. Och speciellt om man tittar på sammanhanget i Lukas 13. Eller vad säger jag, Lukas 16. I Lukas 15 så är det liknelse, 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 liknelser. Och sen kommer det in till Lukas 16 och sen så vill vissa säga, nej men nu är det inte liknelse. Nej, det är en liknelse.
Ja. För att folk ska förstå
lättare. Men du berättar några, vad sa du Fabi? Varför han berättar den?
Varför berättar han liknelse? Man har lärt sig att han använder liknelse för att människorna just där skulle förstå bättre vad han menar.
Mm.
Men nu i det här fallet så har ju missledare ju nog vissa.
Det är nog sant.
Jag tror mer att det är spännande. Vad heter det? Bönestopp. Eller vad heter det här?
Bibelstudier. Jesus använder, Ellen White skriver i Såningsmannen om den här liknelsen. Kan jag rekommendera er att läsa. Men där så säger hon att det här var en berättelse som faktiskt fanns på Jesus tid. Som var populär. Men det var tvärtom. Det var att den rike mannen kom till himlen. Det var, och den fattige hamnade där i helvetet. Så vad Jesus gör är att han tar den här populära liknelsen som finns och han vänder upp och ner på det för att illustrera en andlig poäng. Så det är inte så att han försöker säga att den här, så här är det som händer när man dör. Ska vi ta en till? Jag kan säga att de av er som vill gå hem, känn ingen skam överhuvudtaget, ska bara gå hem. Vi har avslutat officiellt här, så de som är upptagna och vill göra det, bara gå hem. Vi fortsätter med några andra annars. Så var inte finkänslig. Ska vi ta andra Korinthierbrevet? 5. Lazarus och den rike mannen är kanske den knepigaste att förklara, men vi kan förstå den utifrån resten av Bibeln och med den här bakgrunden. Andra Korinthierbrevet 5, vers 1-8.
Så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta liv, som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.
Mm. Okej, okay. Ser ni poängen som människor lyfter fram här? De säger att ja, nu är vi i kroppen och sen ska vi flytta bort ifrån kroppen och vi ska flyga upp till himlen och vara med Herren. Mm? Det kan verka så vid första anblick när vi läser det här. Men låt oss studera den här versen lite noggrannare. Jag suddar ut det här.
Men kan det ändå inte vara så? Eftersom när du somnar, då vet du ingenting det som händer. Först som du vet är att du möter Jesus.
Det är sant. Det är sant. Och det är faktiskt, kan man säga, slutpoängen av det. Om vi tittar bara på vad han säger här, så är att han jämför kroppen som ett tält eller en byggnad som man kan flytta in och ut ur. Och han säger att vi ska ikläda oss vår himmelska boning. Kommer ni ihåg att vi läste i första Korinthierbrevet 15 om att vi skulle förvandlas och få en ny kropp, en odödlig kropp, en oförgänglig kropp? Det är den himmelska boningen som han talar om, som han längtar efter. Det står att så länge vi bor i detta tält i vers 2 suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Det finns ett annat tillstånd alltså. Antingen så är man, har man den jordiska boningen. Himmelska boning. Men så finns det också ett tillstånd när man är naken. Läste ni det? Det står i vers... vers 3. Och så står det i vers 4. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, utan överklädda. För att det som är dödligt ska uppslukas av livet. Paulus ville inte bli naken. Han ville bli iklädd sin himmelska boning. Vet ni? Paulus önskade att få vara en av dem som blir förvandlade när Jesus kommer tillbaka. Han önskade att få vara en av dem som inte skulle få möta döden, utan bli direkt iklädd sin himmelska boning. Naken är beskrivningen av döden i den kalla graven, när man inte har någon kropp. För man är stoft. Och man är inte medveten om det som händer runt omkring. Det här är Paulus önskan som han beskriver. Och sen så säger han, när han säger att han är vid gott mod ändå. Vi är därför alltid vid gott mod, vers 6. Fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Så han säger också det att jag skulle hellre vilja flytta bort och vara hemma hos Herren. Och det är precis som Dennis sa. Även ifall det skulle vara så att han dog, så det nästa som han skulle vara medveten om är uppståndelsen. Och han skulle vara hemma hos Herren. Just på grund av att döden är en omedveten sömn. Men han önskade inte det, men han sa det skulle vara okej. Och vissa menar att flytta bort från kroppen är detsamma som att vara hos Herren. Att det händer exakt samtidigt. Men det står inte så där i Bibeln. Det står att jag skulle vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Det står inte att direkt när jag flyttar från kroppen så kommer jag direkt till Herren. Men han uttrycker en önskan. Jag skulle vilja flytta bort ifrån kroppen och vara hemma hos Herren. Känner ni er bekväma med den texten? Okej. Okay. Kan vi ta nästa? 1 Petrus 3:19. Ingen kommer se snett på er om ni går, bara så ni vet.
Att kunna stiga ner och predika för andra när deras fängelse.
Har ni hört den förut? Här så undervisar vissa att Jesus, han steg ner. När han dog, det talas om att han dog här. Och han uppstod. Och att han på något sätt efter sin uppståndelse skulle ha stigit ner till någon underjordisk håla och predikat för andarna. Och sedan kom han upp igen. Är det vad texten verkligen säger? Låt oss läsa sammanhanget. Ni vet, det hjälper alltid att läsa sammanhanget i en text när vi ska förstå den. Låt oss läsa vers 18-20. Det står så här i min översättning. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i de orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden, den helige ande. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För de som den gången var olydiga när Gud tålmodigt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer frälsta genom vatten. Så låt oss ställa oss frågan om den här texten. Låt oss studera Bibeln. Och vi ställer oss frågan, hur predikade Jesus för de här andarna? Är det någon som kan svara på det? Ifrån vers 19. Hur predikade han för andarna?
Det står att han predikade i anden.
i anden. Eller hur? Han var inte där personligen och predikade. Utan i den helige ande. Med stort A står det. I anden. Genom den helige ande. Så predikade Jesus. För de här andarna. Vad de nu är. Låt oss ställa oss frågan. När predikade han? För andarna. Sa du? På Noas tid, eller hur? Det står det. I vers 20. För de som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar. Medan arken byggdes. Så med andra ord. Hur gjorde man genom anden? När? Under Noas dagar. När arken byggdes, precis. Vilka var de här som han predikade till? Jo, det var de som inte ville bli räddade. Eller hur? Vad är det för ett fängelse som det talas om här? Ja, vi vet inte om att det stod om något fängelse under Noas dagar. Men vi vet att Bibeln talar om syndens fängelse. Jag kan skriva upp andra Timoteus 2:26. Om någon kan läsa den så kan ni skriva upp psalm 142:8.
Jag läser en kommentar här i studiebibeln. Man menar alltså att Kristi förkunnelse inte skedde i dödsriket, utan att han i sin preexistens förkunnade i anden, och så hände första mot 60, genom Noah rättfärdighetens förkunnare.
Hm. Vilken bra bibel. Det är precis vad texten säger.
Så mycket där, men det är det bästa.
Ja, jag förstår. Nej, men det är precis det som texten säger egentligen. Alltså den säger inte att Jesus efter sin död åkte ner till någon underjordisk håla. Är det någon som har andra Timoteus 2:26?
Och nyktra till och slipper loss ur djävulens snar när de hålls fångna så att de gör hans vilja.
Så vad hålls de fångna i, de här personerna? I djävulens snara. De är i fängelset. I psalm 142. Oj, nu rörde sig. I psalm 142, vers 8. Så säger David. Släpp loss mig ur fängelset som jag är i. Efter att han hade begått en synd. Så de här andarna i fängelset är alltså personer som under Noas dagar var fast i sin synd. Som Jesus genom den helige ande predikade till. Genom Noah, rättfärdighetens förkunnare. Så det lönar sig att läsa Bibeln. Inte bara rycka ur saker ur sitt sammanhang. Orkar ni något mer? Jag kan bara nämna något om den här gången ganska snabbt. Första Samuel 28. Det är häxan i Endor. Andebesvärjerskan. Jag kan skriva upp några bibeltexter till dem. Berättelsen om Samuel som kom tillbaka och talade. Tredje Mosebok 20. 27. Femte Mosebok 18:9-13. Första Krönikeboken 10:13-14. Och godnatt. Tack för idag. I tredje Mosebok och femte Mosebok så står det att Gud tydligt fördömer andebesvärjeri och att tala med de döda. Allt det var strängt förbjudet i Bibeln. Gud hade förbjudit det så starkt för att det var inte de döda som de talade med, utan det var en annan makt som låg bakom det här. Satans makt. Och Saul gick emot Guds vilja, var rebellisk mot honom. Det står att i Bibeln att Gud hade förkastat honom. Och då gick han till en andebesvärjare som kallade fram en form som såg ut som Samuel. Och det står där i Bibeln att Samuel sa det och Samuel gjorde det här. Så man kan få intrycket av att det verkligen är Samuel som gör det här. Men om vi läser hela Bibeln, så om vi tänker efter lite logiskt först då. Skulle Gud, som är den enda som har livet som vi läste om, skulle han ge Satan tillåtelse att väcka upp Samuel igen? För vi vet att Gud skulle inte arbeta genom en sån andebesvärjerska. Hur som helst, så låt oss läsa i första krönikeboken 10, där Bibeln faktiskt säger att Samuel talade, eller Saul rådfrågade en ond ande. Första krönikeboken 10. Det kommer inte fram så tydligt i alla översättningar. Det står i vers 13 och 14. Så blev Sauls död därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord. Och han hade även rådfrågat en spåkvinna för att få svar. Det där ordet spåkvinna betyder, är egentligen en ande. En, det står det?
Ja.
Wow. Vilken översättning är det? Är det 81? Det står ande också. Ja, ni ser. Han rådfrågade en ande. Det var inte Samuel. Det var en ond ande som han hade rådfrågat. Och därför så står det att Herren dödade honom. Att han dog på grund av det. Ja, jag visste att jag hade läst det. Men när jag läste folkbibeln så stod det inte så. Men det är bra, då vet jag vilken översättning det är. Mm-hmm. Så klart och tydligt. Bibeln undervisar om att det är en ande som han tillfrågade. Så jag tror vi stannar där. De andra texterna kan ni studera på egen hand. Se vad ni kommer fram till. Tack ska ni ha. Ska vi avsluta med en bön? Vår kära himmelske fader, vi vill tacka dig för ditt ord och för att det är tydligt för oss. Om vi bara är villiga att gräva lite i det och studera det, så kan vi komma fram till att ditt ord motsäger inte sig självt, utan det ger en klar framställning på vad som händer när vi dör. Herre, det är många som är vilseledda av det här faktumet. Och jag ber att du ska ge oss vishet att kunna berätta det här för andra, frigöra dem ifrån Satans fängelse. Och att kunna upplysa dem om de saker som kommer att göra dem fria. Jag ber att vi ska kunna ta till oss det här och att du ska fortsätta att välsigna de ansträngningar som vi gör för att nå ut till andra människor. Vi vill också välsigna sabbatsdagen som vi har här. Och vi vill överlämna den i dina händer. I Jesu namn. Amen.